Magnus börjar.
Hallå, är jag med?
Ja, du är med. Och så gör inte så här som Johan brukar göra när han blir svettig och dan. Sitt stilla och rakt, men bara avslappnad.
Och så försöker du låta lite knastrig ibland så att, så att lyssnarna tror att du är på Skype.
På länk från Malmö. Så här betyder det. Välkommen till MSDN Radio för vecka 19 och 20 idag med Johan Lindfors, Robert Folkesson och Dag König som vanligt, men också ända från Malmö, Magnus Mårtensson Dotway. Välkommen hit.
Tack ska du ha. Fantastiskt kul.
Du har ju med dig hela sommaren, känns det som.
Ja, så är det.
Alldeles gul.
Ja, inte färg.
Första gången jag träffade dig så vart jag simpad av dina röda skor. Och så tänkte jag att nu har han rött på sig så kommer han gult.
Ja, så är det. Nej, men det är verkligen otroligt vad mycket kommentarer har jag fått från de här röda skorna. Det är fortfarande folk som refererar till mig som mannen med de röda skorna.
Mm. Det är en liten intressant grej. Det finns en annan kille i Redmond som heter Steve Marks som de brukar referera till som mannen med de röda skorna. Ja, som håller på väldigt mycket med
Azure. Azure Development. He's my hero.
Det är någonting som du är lite intresserad av också.
Ja, men såklart. Fast det har ingen relation. Jag önskar att så vore. Men han måste i så fall ha tagit efter mig. För jag skaffar mina skor först.
Absolut. Okay. Red Dog kommer. Vi kanske borde kalla dig för Red Dog då.
No!
Don't
do it.
Ja, okej. Okay. Ja, vad ska vi prata om idag? Jag tänkte vi skulle prata dels om vad som har hänt lite de senaste veckorna för oss. Sen har det ju släppts en Windows 7 RC som jag tänkte vi ska prata om. Och sen lite events. Så får vi se om vi verkligen klarar av att prata i den ordningen. Men jag tänkte fråga, är det några coola grejer som ni har varit med om de senaste veckorna som kan vara roligt att få gotta sig i? Robert?
Ja, jag har varit och besökt Hyper Island som är en...
Är det i Second Life? Eller?
Nej, det är en utbildning som finns i Stockholm och Karlskrona som utbildar digitala kreatörer. De har lite olika inriktningar. De som jag var och träffade går den mer tekniska inriktningen där de sysslar mycket med webbproduktion till exempel. Den här är en skola som har otroligt högt anseende även ute i världen. Så att elever därifrån, de är väldigt eftertraktade på digitala byråer runt om i världen. Det var faktiskt en kille som berättade att en klasskompis till honom hade åkt till Kina och fått praktikplats på en byrå i, om det var Peking. Och de hade så otroligt högt ställda förväntningar på den här killen. Och han gick första året på Hyper Island. Han hade inte hållit på någonting med internetteknik eller någonting med Flash eller sådär tidigare. Många av de som går där har ju arbetat tidigare inom branschen, men han var helt färsk, så att det blev lite krock där med den här byråns förväntningar på honom.
Men klarar han det eller?
Ja, det blev lite körigt för honom faktiskt. Men jag var där och pratade Silverlight med dem, det var jättekul. De sitter i otroligt schyssta lokaler i Karlskronas gamla fästning där. Så sitter de i fängelselokalerna. Så det är riktigt så här filmfängelselokal där de har sina arbetsrum inne i cellerna.
Inte så här råttor på golvet.
Ja, det var nästan. Det var så att man bara väntade på att de skulle börja tuta och pipa och så skulle de liksom börja fälla ner gallerna där för cellerna. Det var riktigt häftigt. Så det har jag gjort. Så jag också har hållit ett föredrag på Informator i Stockholm som körde ett gratisseminarium om Silverlight 3, och jag gästade där lite grann och pratade om .NET RIA Services.
Vad tycker du som har, och du har jobbat väl lite med Silverlight, Magnus?
Ganska lite.
Ja, men lite i alla fall. Jo. Ert företag jobbar med Silverlight.
Det gör jag. Jag har många kollegor som jobbar mycket med Silverlight.
Sen vi släppte betan på Mix, vad har liksom bubblat upp och vad har fallit undan? Vad är liksom, pratar man om när det gäller Silverlight och kanske .NET RIA servicer och sånt? Har du någon känsla för det? Eller har ni känsla för det?
Det är egentligen... flera, det beror på lite grann inom vilket område som man tänker sig den här Silverlight-tillämpningen. Om det är medieområdet, då är ju H264-stödet naturligtvis en stor grej, speciellt om man bor i Europa kanske, därför att det är ju börjar bli mer eller mindre de facto standard för codec då. Men sen så är det väldigt mycket de nya möjligheterna till 3D-perspektiv transform, alltså fake 3D egentligen. 2.5D brukar de kalla det för ibland. Alltså möjligheten att göra plane projections som vrider och vänder på saker så att det får ett 3D-aktigt utseende. Men det är inte äkta 3D på det sättet att man har objekt som man kan sätta belysning på och göra kameraåkning på som har texturer. Men det underlättar naturligtvis att göra sådana saker som produktpresentationer där man kan vrida och vända på en produkt och man kan göra väldigt, väldigt snygga grejer med. Också sådana saker som hårdvaruacceleration, att man kan peka ut vissa delar i sitt gränssnitt och så hårdvaruaccelerera det, alltså trycka ner renderingen i grafikkortet. Vilket naturligtvis kan öka prestandan något oerhört med faktor 3 kanske eller 4 beroende lite grann på vad man gör.
Jag tror också att den här writable bitmap som har kommit in för att göra, man kan göra dubbelbuffring och rendering av spelmotorer exempelvis, kommer att göra spel mer attraktiva att göra, för du slipper den här vektoriserade delen att bygga applikationerna med. Jag har sett, det finns en som heter silverarcade.com, känner till den?
Just det, med spel som man kan publicera upp där, eller
just
hur?
Just det, yeah. bara gjorde Silverlight. Och det som är kul, det initiativet från Silver Arcade som jag förstod från början, det var ju att de skulle ta XNA-baserade spel, XNA-framework-baserade spel och kompilera dem med de har gjort ett eget ramverk där de alltså har implementerat XNA-frameworks tvådimensionella klasser för Silverlight. Man har gjort en wrapper då mot som det ser ut som XNA för koden, men det exekverar i Silverlight. Och hostar de spelen på Silverlight Arcade. Eller Silver Arcade. Men det ser ut som att det blir ännu mer. De har redan publicerat upp ett, jag tror, 30-tal spelare.
Ja, jag tror också det. Något som jag tycker är fantastiskt med Silverlight, som jag nu kommer tyvärr inte ihåg riktigt namnet på, det är den här Mindmapper-programmet som ett företag någonstans i Malmö, tror jag, som har gjort. Faktiskt. En Silverlight-plugin som gör mindmaps.
Har du inte med
Drop någonting. Det är pinsamt, men vi får lägga det i våra show notes. Jättespännande att det också kommer sådana typer av applikationer, och mindmaps ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
Just det. Alltså. Mm.
Magnus, vad har du gjort som är ute i verkligheten?
Ja, jag som är ute i verkligheten. Jag har en kund nu i Danmark, i Köpenhamn, som jag pendlar till dagligen då. Det är en foreign exchange bank som vi jobbar med. De har den mest sjuka karta över sitt system som jag tror jag någonsin har sett. Det är liksom i pdf-version, så får man liksom scrolla i oändlighet. Det är ett gigantiskt system med massor med olika delar, och så lyssnar de då in på massor med realtidsfeeds från Reuters och alla möjliga saker, och så processar de då det här och så pushar ut till sina klienter då, och så sitter tradare där och tradar och har sig och tjänar på marginalerna hela tiden. Och för dem blir det lite grann, alltså jag skulle inte vilja säga att det är oetiskt, för det är det ju inte, men det är nästan lite fusk, för de kan ju ganska lätt i alla fall tjäna väldigt bra med pengar på det här. Men vanliga människor som inte har någon koll på foreign exchange-branschen kan ju inte det. Så det är lite grann som såna här poker sharks liksom, som sitter och väntar på att fiskarna ska komma in och bara knipa deras pengar ungefär. Det är lite för lätt när man kan spelet.
En speciell typ av mashup, kan man kalla det för det?
Ja, det kan man. Alltså men det är ett grymt system, och vi bygger ju då, vår roll i det här är att bygga ett systemtestande system som kan testdriva hela deras system. Det är ganska kaxigt.
Och det är intressant, för då, alltså det är ett legacy-system då, kan man säga. Så ni kan inte gå in i systemet och vrida om så att det blir dependency injection och alla de här trevliga orden.
Nej, det är sant.
Hur gör man då?
Alltså vi driver ju deras applikationer på olika sätt. Så att vi kan till exempel bygga en frontend framför att connecta till en databas som de har och kolla vad det ligger rätt grejer i den. Så då kan vi då ta till exempel och köra upp deras WinForms-klient och driva det GUI:t med liksom ett skript, så att den trycker verkligen på knappar och fyller i saker i boxar och sånt.
Och sen, och ni skrivit det allt själv då?
Nej, vi använder ju ramverk för det såklart, men vi skriver ju det ramverket som hanterar det här, så har vi då liksom skapat ett skriptspråk som testarna lätt kan skriva i. Och så konsekvensen av det då, eller summa summarum, blir att de exekverar sina testskript hundratals i ett regression lab. Och sen så går det då på deras system, startar upp deras klienter, de har webbklient och mobilklient och så vidare. Startar upp klienterna och kör det. Sen går man in kanske då från ett annat håll i databasen och bekräftar att man verkligen gjorde det man skulle i systemet.
Det här, jag skrev en artikel för ett tag sedan om UI Automation i WPF, primärt var det väl egentligen, med System.UI Automation tror jag den heter, den andra assemblin. Och lekte lite med tanken att man skulle göra ett språk i M, alltså en grammatik som just kunde vara just den här testningen, där man skrev att öppna formuläret, skriv ett i textrutan som har label, tryck på knappen, returvärde ska vara.
Såklart.
Det hade varit rätt fränt faktiskt. Cool.
Men jag har tänkt att använda M i förlängningen för deras domänmodell. De har inte någon på det sättet idag. Och sen så har vi tänkt att det ska liksom ligga till grunden för de här skripten då också, så att säga. Mm. Så det har vi absolut gjort. Utmaningen är ju då såklart att applikationerna inte är skrivna för att kunna testdrivas. Det är ju många textboxar och labelar och sånt som inte har något namn. Man kan inte identifiera dem. Och det får man ju ge som återkoppling till utvecklingsavdelningen, att då är det dags för dem att ge unika namn för sina kontroller och så. Det har inte funnits det kravet innan. Men så att det är utmaningar, det är jäkligt intressant.
Och jag tycker, jag får ju säga då, att Visual Studio Team System 2010 har ju väldigt mycket av det inbyggt. Alltså både att först göra, det jag tycker är häftigt, att vi först kan köra de här manuella testerna som vi har definierat på det sättet som du, Johan, berättade om, att först tryck här och sen kolla att det verkligen är rätt. När vi känner att de här manuella testerna är så, de är så stabila, om man kan säga så, så kan vi göra om dem till automatiska tester.
Just det.
Och så kan vi låta en maskin köra dem istället. Mm. Så jag tycker det är så häftigt.
Det, alltså. Det här har vi gjort på med. Hade vi inte ett PowerShell-demo som gjorde det här också för ett tag sedan?
Mm. Det finns ett PowerShell-demo som gör liknande sånt. Ja, precis.
Och vi har sett liknande tekniker förut också, men vi har inte haft det integrerat i produkten. Så att bevisligen så är det någonting som efterfrågats. Mm. Det blir kul att se att det verkligen checkas in här också.
Just det.
Ja, det är jättebra. Mm.
Johan, vad håller du på med? Har du något coolt?
Vad har jag gjort de senaste veckorna? Det står helt still. Jag bara blickar framåt. Fortsätt blicka framåt, som de säger i Robinson. Familjen Robinson.
Du har ju alltid någonting roligt du har gjort.
Ja, alltså, jag har...
Planering är väl kul?
Ja, precis. Vi är ju inne i planeringsläge just nu, och det tar ju en del tid. Nej, men faktum är att jag har fått titta tillbaka lite på VCF, och det var rätt roligt faktiskt. Windows Communication Foundation har gjort lite insatser runt det, vilket har varit himla roligt. Tips och tricks runt VCF och läst på en del. Och sen också fått köra ett XNA-dragning igen, vilket jag alltid svårt att tacka nej till, vilket har varit väldigt roligt. Och sen har jag faktiskt också jobbat lite med Azure, såklart. Håller på att producera en, kommer säkert bli en artikel, ser jag då, men det är ett utvärderingsformulärsystem egentligen med ASP.NET MVC som ska kunna hostas i Azure. Idag är det inte Azure, för dataskiktet är inte tabellstrukturerat på det sättet som Azure har idag. Men jag väntar ju på SQL Data Services som borde komma ganska snart här.
Det gör vi alla.
Ja, och sen så har jag också tittat på blogengine.net som också finns i en Azure-version nu.
Nice.
Du provade att installera det? Ja, var det svårt eller?
Programmeramera.se, kör den fullt ut.
Okej,
okay. Den är riktigt nice, och den installeras ju hur smidigt som helst. Så ja. Riktigt bra.
Ja,
den är riktigt bra. Och blogengine.net är ju en väldigt bra motor att använda sig av för bloggar. Vi använder den exempelvis på Pellesoft ett tag, har vi haft när vi körde initiativet runt PDC exempelvis. Så den skalar väldigt väl. Flera stycken på Microsoft använder också blogengine på egna bloggar. Så att det är klart värt att kika på.
Och jag har också kikat på Azure, och jag har blivit väldigt faktiskt fascinerad av .NET Services Service Bus. Mm. Jag tyckte, vad är det där för någonting? Men när man har lekt med den och kopplingen då till VCF, så att man startar en VCF-tjänst, så automatiskt registreras den ute på nätet någonstans. Och så att vem som helst sen kan anropa den och sånt. Vilka möjligheter som vi tidigare har varit genom bland annat IT-avdelningen, fast vi kanske inte ska säga det här till IT-avdelningen ens, att man nu kan liksom på nya sätt kommunicera utanför brandväggarna.
Det starkaste med Service Bus eller .NET Service Bus som jag tycker, det är ju fortfarande att kan du WCF, kan du återigen Windows Communication Foundation, så att flytta applikationen eller göra den här relayen så att säga, som gör att din klient och en tjänst alltid kommer komma åt varandra oavsett brandväggar, natt eller routers eller någonting, så är det faktiskt bara en ny bindning.
Ja, precis, det var det jag menade. Det var så fantastiskt, ja, att det bara, man började inte bry sig liksom.
Nej, det är otroligt, otroligt snyggt faktiskt. Det där har vi lyckats bra med implementation.
Separation of concerns.
Ja.
We love it.
Ja, faktiskt. Ja, bra.
Och sen har jag fortsatt med min Iron Python naturligtvis. Så jag slipper de här måsvingarna och sånt. Back to basic. Det ska vara vackert. Och så. Men det kan vi väl diskutera någon annan gång. Eller hur, Magnus? Eller vad gillar du andra programspråk än C-sharp?
Jag dreglar lite över F. Sharp nu. Nu är det det hållet. Alltså det skulle vara häftigt att sätta sig in i det mer. Nu har jag inte... Mm. Om man satt in sig in i det mer så skulle man genast hitta tillämpningar för det. Det är så det är. Man kan inte först hitta behovet och sen försöka fylla det. Jag tror man ska vända på den kakan där. Mm. Men jag har inte hunnit så mycket. Det är då några andra saker som har kommit emellan.
Det är intressant att F-Sharp har ett av sina primära syften är simuleringar. Jag kan ju tycka att det är inte så långt att dra parallellen mellan simulering och test egentligen.
Nej, nej, nej.
Och i och med att F-Sharp i design är parallellt och är väldigt lämpat för att göra parallella instruktioner, så borde F-Sharp också passa klockrent för att bygga testsystem.
Absolut, helt säkert.
Så att det kan ju faktiskt vara intressant att kika på.
Magnus, såg du Don Sims dragning på Scandev?
Oh god, då dreglar man riktigt mycket. Det var fruktansvärt. Han drog iväg 50 webcrawlers parallellt med varandra och väntade på att svaren skulle komma tillbaka och tryckte upp de här. Han gjorde alltså HTTP-requests som han sen liksom la och väntade på och tryckte upp det här i en grid. Det såg så himla lätt ut. Verkligen, gjorde det.
Alltså, absolut, men då blev man inspirerad.
Oj, ska jag inte.
Jag såg ju den där på, det var ju i Köpenhamn veckan innan, eller två dagar innan.
Det stämmer.
Och då somnade jag, så att jag vet inte.
Okej, okay, så imponerad var dag.
Men jag tror att ni såg det live båda.
Ja,
och man har dåliga dagar och bra dagar, eller hur?
Annars är Luca Bolognese presentation från PDC:n.
Den var
riktigt
sjukt
bra.
Han var en av de mest underhållande talarna på PDC:n. Jag satt i den publiken, det var grymt.
Och det var den sista presentationen på hela PDC-veckan, tror jag. Det var väldigt sent åtminstone.
Ja, men då var det nog en rerun du körde för att den var först, nästan. Den var väldigt tidigt. Ja. Och den var ju extremt. Han var ju extremt underhållande och rolig. Ja. Han höll igång.
Han lyckades också faktiskt förklara programstrukturen, hur den skiljer sig från en programmerares eller en strukturerad programmerares tänk idag, istället faktiskt tillbaka till en matematikers tänk att applicera en problemlösning på. Så det, och sen är Luca väldigt bra talare också.
Så det var väl dagens tips nummer ett. Liksom. Boing! Lära ner den presentationen och kolla på. Den är väl värt.
Den ska vi länka till faktiskt.
Jättebra. Magnus, bara innan vi går över till Windows 7 skulle jag vilja fråga dig om en sak som vi har jättestort problem med här internt, vi tre, det är, vad ska vi välja när det finns himla mycket coola grejer?
Ja, men...
vad tycker du är coolast just nu? Om du hade en vecka så där bara, och jag får göra vad jag vill och familjen är borta men jag älskar dem ändå.
Ja, okej. Så man slipper ångesten för att man inte tillbringar tiden med familjen. Ja, men då gör det saker mycket lättare. då skulle jag nog sätta mig och råköra molnplattformen en vecka. Det skulle jag nog göra. Det skulle nog ligga allra först. Jag känner verkligen att jag flåsar för att hinna hålla tempot uppe på den fronten. Det skulle vara det först.
Och har du något sådär, jag skulle vilja implementera den här grejen?
Flera stycken.
Vågar du säga något?
Nej.
Fegis,
ja.
Ja, det är väl molnet. Det är väl en av våra hetaste, vad vi tycker är roligt själv också.
Ja,
eller?
Absolut, jag håller med. Jag skulle vilja se ännu tydligare kopplingar mellan Azure-applikationer och Silverlight. Där man alltså använder Silverlight som klient till en Azure-applikation. Det skulle jag vilja se mer. Och där skulle jag lägga lite tid på i så fall. Att göra exempelvis min utvärderingslösning som jag håller på och bygger. Att få den hostad i Azure, men sedan använda Silverlight som plattform för att göra en lite roligare upplevelse av det kanske. För idag är ju vyerna i MVC-ramverket, det är ju
Mm, det är sant. Men inför sig älskar jag MSC-ramverket. Jag tycker att det känns så himla fräscht jämfört med ASP.NET, den standard. Och det var en kille som jag snubblade över på Twitter som han hade lagt upp. Han har startat upp och fått igång alla providers på MSC-ramverket på Azure. Det tyckte jag, det var nice. Det ska jag försöka kopiera och titta på. För det känns ju användbart som bara den. Då kan man liksom lägga upp det som en grundplåt och så kan man göra allting i det liksom. Mm.
Men Robert, hur har det gått med din bloggserie förresten? Vi följer, du har bara gjort ett avsnitt va?
Ja, det har bara kommit ett avsnitt.
Ingen serie ännu.
Berätta vad det är kanske bara.
Och, jag måste ju bara säga att jag har ju redan då en Silverlight-applikation som kör på ASP.NET MVC i Azure.
Wow.
Det är videopublicerings...
Men jag har tyvärr inte hunnit gjort så jättemycket mer. Jag svävade iväg lite grann. Jag tänkte att nästa avsnitt skulle jag... Jag funderade faktiskt på att prata sådana saker som loggning och felhantering och sådana där saker.
Vad roligt.
Som faktiskt är kanske inte det första man tänker på när man ska göra så här hobbyprojekt, men som jag har fått väldigt mycket frågor om när jag var ute. För jag har varit ute ett par gånger och pratat om Azure eller Azure. Och, så jag tänkte faktiskt prioritera det, men innan jag gjorde det skulle jag bara titta lite på designen på min webbplats. Jag har svävat iväg lite olika designförslag. Håll på och rippat hem lite olika CSS-stilar och sånt som jag hittar på nätet som jag sett som har varit snyggast. Men nästa bloggpost kommer nog inte handla om det.
Då måste vi flika in att vi faktiskt också har släppt första previewen av Super Preview.
Just det.
Det här verktyget som är kopplat till Expression Web. Som gör att du kan rendera din webbsida som du just nu bygger med flera olika renderingsmotorer. En för exempelvis Safari och en för IE eller en för, och jämföra hur de ser ut i den koden skrivet.
Var det så att man till och med kunde lägga dem över varandra precis. Så att det ser...
Precis, man ser vad som sticker pixel, ut eller vad det inte är pixel exakt emot. Mm. Och den är ju som en standalone applikation som man kan ladda hem och testa den preview som finns nu. Preview den på är... Super Preview.
Ja, precis. Det måste vi länka till. Det får vi inte glömma.
Oj, oj, oj. Men...
Och en annan sak också. Oj. Jo, jag har faktiskt hållit på att labba lite grann med Glimmer. Det är otroligt roligt litet verktyg för att skapa sådana här roliga jQuery-animationer. Mm. Och typ sådana saker som drop-down-menyer och sånt. Den har också en plugin-modell, så tanken är att man ska kunna bygga egna plugins till den där som gör roliga saker med jQuery.
En jättedum fråga som en granne till mig har då, det är, kan man beskriva vad jQuery riktigt är då?
En granne till dig? jQuery är ett JavaScript-bibliotek som hjälper en med sådana saker som att sortera saker i HTML-domen, att peka ut element i HTML-domen, att göra enklare typer av animeringar, även lite mer avancerade animeringar. Så att egentligen allting som man har varit tvungen att ganska smärtsamt hacka själv i JavaScript och ta hänsyn till hur olika browsers fungerar, det har man abstraherat bort i ett trivsamt bibliotek. Och det biblioteket har vi nu stöd för i Visual Studio. Så det finns också IntelliSense, så att vi har ett speciellt jQuery docs.
Så ordet query i jQuery är att nå domen helt enkelt i HTML.
Ja, exakt.
Jag trodde det var att nå, eller min granne trodde att det var att nå webbservicer på andra sidan asynkront och sånt.
Nej, det är inte det syftar till.
Det ska jag säga till min granne.
Det finns ju faktiskt väldigt bra artiklar. Mikael Söderström har skrivit en del om jQuery. Jag tror att Fredrik Norman har skrivit någonting också. Och sen så vet jag att Dino Esposito har skrivit 2 stycken artiklar i MSDN Magazine. Kan det vara april, maj, numren kan det vara eventuellt.
Just det, jag satt och läste lite på den.
Ja, de har faktiskt rätt bra att börja som grund i faktiskt att se. Och Glimmer är ju häftigt att plocka hem och kika på. Vilket gör att man kan göra ganska häftiga saker utan att använda Silverlight och någon del egentligen.
Absolut, och framförallt så är det ett sätt att lära sig också. Titta precis. På den koden som Glimmer spottar ur sig och se vad den gör.
Så den passar väldigt bra till vårt Ajax-ramverk och sånt då, som en del i den.
Ett komplement kan man säga.
Mm, exakt.
Använder du det, Magnus, någonting?
jQuery.
Ja,
alltså om man använder ASP.NET MVC så kommer det ju med. Och då är det klart att man använder det när man har anledning. Helt klart. Det har jag inte gjort några jättestora grejer med det. Men jag har också varit nyfiken på Glimmer.
Mm.
Windows 7?
Ja, precis.
Nu får vi ta och fokusera här.
Fokusera.
På sånt som är viktigt.
Som är viktigt. Och det första jag vill säga att idag när vi spelar in det här så har precis Windows 7 RC släppts för publik nedladdning.
Just det.
Så jag tror att det var några timmar sedan. Så att våra servrar går över förhörtryckt och vi kan koka ägg på kartong eller på chassit som det heter. Mm.
Tack och lov så har det faktiskt funnits sedan i fredags på MSDN och Tekna.
Torsdags. Jag laddade ner på Valborgsmässoafton som en idiot satt och laddade ner.
Jag jobbade första maj och bara installerade. Ja. Det var ingen annan här kan jag tala om.
Nej.
Och så.
Du visste inte att du var ledig eller?
Jo, men jag tänkte nu, jag måste ju eftersom vi har så mycket att göra den här veckan. Så att vi ska få upp det.
Det var en liten demonstration i sig, jobba på första maj.
Men just det, vi alla har installerat den. Vad är vårt första intryck? Vad känner vi? Windows 7 generellt, men också just den här RC:n, nya grejer och sånt. Vem vill börja?
Alltså, den är ju riktigt trevlig. Jag kan inte nog understryka. Jag har ju fått ordning på både RC:n har fått ordning på Direct Access, vilket vi har stöd för på Microsoft. Alltså direktåtkomst till interna resurser utan VPN. Och det bara är hur bra som helst. Jag får till min känsla av att Direct Access är snabbare än VPN, vilket jag har svårt att se hur det skulle kunna vara. Men det är riktigt bra. Jag har fått ordning på virtualiseringen, Windows Virtual PC, Windows Virtual XP. Fått ordning på det mesta egentligen. Och fightats en del i helgen också då med att få ordning på VHD-botning också, så jag botar in i en virtual harddisk.
Ja, då måste du nästan förklara flera saker.
Jag ska backa.
Ja, alltså, för första är det XP-mode. Ska vi ta det? Vad är XP-mode? Alltså, vad innebär det? Hur ser det ut för en användare?
Vad du kan göra egentligen i Windows 7 är att du kan ladda hem en tilläggsprodukt som heter Windows Virtual PC. Om det kommer bli en del av Windows 7, det vågar jag inte svara på just nu. Men det är ju egentligen nästa generation av Virtual PC på klientsidan. Där finns det bland annat en komponent då som heter Windows Virtual XP eller XP-mode. Som innebär att du kan starta helt enkelt en virtuell Windows XP-instans på din Windows 7-klient. Den har ursprungsläget 256 meg RAM-minne som det allokerar till sig. Och den är konfigurerad på det sättet att den autopublicerar de applikationer som du installerar i den virtuella imagen. Det betyder att om du har en applikation som idag inte fungerar i Windows Vista eller Windows 7, så kan du alltså installera den i Windows XP-mode, alltså i den virtuella instansen. Och den kommer att publiceras ut till ditt skrivbord på Windows 7 med genvägen. Vilket sedan gör att när du stänger ner den här virtuella Windows XP-instansen så kan du alltså dubbelklicka på ikonen som ligger på ditt skrivbord på Windows 7. Och den kommer i sin tur att dra igång virtuella instanser av Windows XP och din applikation direkt.
Men applikationen kommer då synas inte inuti den virtuella miljön, utan den kommer synas då så som den ser ut som den körs i Windows 7.
Så har jag förstått det att det ska vara. Jag har inte hunnit testa så långt. Jag har bara fått ordning på en konfiguration. Men så har jag också precis förstått det. Så det är ungefär som att göra en applikationspublicering med Terminal Services. Så det är ett sätt att virtualisera applikationer som idag inte är kompatibla med Windows 7. Det är riktigt trevligt faktiskt. Och faktum är att det här autopublish fungerar ju även ifrån andra virtuella applikationer som jag förstår instanser. Så du kan alltså konfigurera dina virtuella images att exponera ut sina applikationer till ditt skrivbord. Exempelvis om jag kan tänka mig att du har en serverapplikation som bara skulle kunna fungera på Windows Server, så skulle du kunna göra samma sak med en virtuell instans av Windows Server. Vad man ska vara medveten här, och någonting som jag har stött på det, den hårda vägen för min del, det är att du kan bara bota 32-bitars Windows i Windows Virtual PC. Så du måste ha 32-bitars operativsystem i klienten. Det här är någonting som sätter en del begränsningar kan jag tycka. Men samtidigt är någonting som är väldigt smidigt att kunna använda för applikationsvirtualisering. Och det här handlar ju primärt om bakåtkompatibilitet. Kunna få Windows 7 att kunna hantera XP-applikationer.
Spännande.
Ja, det är riktigt trevligt. Och när man installerar Windows Virtual PC, för det här kan man också ladda hem. Jag vet inte om det är publikt nedladdningsbart, men det går att ladda hem via MSDN och Tecknet.
Jag tror att det är publikt idag också.
Det är också, okej. Okay. Så när man har installerat det så märker man att, vänta nu, det finns ju helt plötsligt, det finns ju ingen konsol som jag hade Windows Virtual PC, eller Virtual PC förut, där jag hade mina samlade images. Utan det finns bara en katalog som heter Windows Virtual Machines. Och det tar ett tag innan man inser att det är egentligen Exploren som är konsolen för dina virtuella maskiner. Så därför är det uppe i adressfältet egentligen som det finns genvägar till Create New Virtual Machine, Settings och sådana saker. Oh, ja. Så det är där man skapar dem. Och det tog faktiskt tag när jag...
Och sen också är undo-hanteringen annorlunda.
Just det.
Och så det tog också mig lite att förstå att man måste gå in och i virtuella managern och tala om liksom commit eller discard eller vad det är.
Just det.
Discharge eller vad det är.
Just det.
Så att, jag tycker oerhört bra. Jag vill bara göra en liten brasklapp där med om ni kör den gamla Rosario CTP:n som vi alla gör naturligtvis med glädje, så är det så att där hade vi ett hack för att få bort tidssynkroniseringen mellan hostoperativet. Det verkar inte som den funkar, det hacket i det här. Så jag har problem för min demo imorgon. Så vi får se om det går att lösa på något sätt.
Mm. Jag har precis fått ordning på en Visual Studio 2010-installation visserligen med Windows i virtualiseringen. Så det eventuellt ska lösa det.
Okej. Okay. Installera Team Foundation Server 2010 också då?
Det har jag inte gjort än.
Nej, just det.
Men jag har server. Så.
Och sen det här VHD. Det här har vi pratat om många gånger internt och vi har stora anslag här för att jag ska förstå hur det ser ut. Men vad är det egentligen?
Vad det innebär egentligen då, det är att du kan konfigurera din hårddisk att innehålla virtuella hårddiskar, alltså VHD-filer. Det gör man antingen via diskmanagern eller diskpart när man installerar. Jag gjorde det exempelvis med diskpartverktyget, diskpartition manager, när jag installerade Windows 7. Enklast är exempelvis då, om kan man ha verktyget så får man upp det här verktyget genom att trycka Shift F10 så fort första gränssnittet i installationen kommer ut när man ska välja språk som ska installeras.
Det är några steg man behöver göra, men vad innebär det?
Det innebär sedan att jag kan alltså skapa en VHD-fil som jag gör bootbar. Och vilket jag alltså installerar Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 som då har stöd för de här teknikerna in i den här VHD-filen. Och kan alltså, om jag då kör 32-bitars i det här avseendet egentligen, som jag bara kan boota i Windows Virtual PC, så kan jag alltså öppna...
På gäst-operativet alltså, gäst-operativet. Du kan köra 64-bitars på...
Host.
Just det.
Så host-operativsystem är det jag bootar ifrån. Men då kan jag alltså öppna en annan VHD-fil inifrån mitt host-operativsystem.
Som vanligt egentligen då.
Just det. Ja. Så att, och det men, vilket också betyder att, som jag har gjort då, för jag har försökt få ordning på som jag inte riktigt fick ordning på, det att jag gjorde två VHD-filer. En för Windows 7 och en för Windows Server 2008 R2. Båda de här två kan jag boota på. Så jag får en boot manager precis som tidigare. Ungefär som jag gjort en dual boot. Men, vad jag också kan göra om jag alltså då hade installerat 32-bitars för servern ska jag säga egentligen, då hade jag också kunnat öppnat serveroperativsystemet som en virtuell maskin när jag har bootat Windows 7. Som att det är en VHD-fil som jag kan jobba på. Konfigurera om den och sedan boota om datorn in i VHD:n. Så jag ska alltså boota mig in i en virtuell maskin egentligen.
Och det är väl här som är skillnaden då, för då tror man, ja men då bootar du ju i en virtuell miljö. Men vad jag uppfattar så att du bootar direkt på hjärnet så att
just
säga.
Just det. Så du bootar rätt in i native. Mm. Det enda du faktiskt inte kan göra som jag har märkt, det är att du kan inte i Windows 7 göra performance index monitoreringen, alltså den här hur snabb är min dator? Därför att den kommer att märka av att du bootar på en VHD, alltså en virtualiserad hårddisk, och då kommer inte storage alltså hårddisken att ge rätt mätetal. Vilket tyvärr är en liten bugg ska jag säga i det här mätetalet-systemet. Därför att den kommer att försöka göra utvärderingen och komma till lagring, vilket är det sista mätetalet. Och där fallerar den. Och så kommer den säga att du kan inte göra det. Så det borde ske tidigare kan man tycka i processen.
Spännande.
Prestanda overhead är alltså i princip...
Ja, precis ingen. Nej, jag märker inte av någon skillnad alls. Problemet då som jag hade, det var att jag hade alltså två stycken 64-bitars operativsystem. Så jag fick inte ordning på att öppna min serverinstans ifrån Windows 7. Så där måste jag installera om den. Alternativt så får jag installera Virtual Server, någonting som Hyper-V som har ju stöd för de här teknikerna. Men...
Så nu kommer man äntligen få till den här drömmen för evangelister. Att man har hela sin färdiga miljö och kan boota direkt in i den. Och man kan plocka den från hyllan. Och plocka den andra färdiga miljön från hyllan, botad direkt in i den. Det är som alltid ett elände när man har lusat ner sin miljö med
och
diverse märkliga saker.
Och det är riktigt fränt om jag förstår det rätt här, som jag inte heller provat, det är att du kan alltså på en laptop exempelvis som har en ganska begränsad hårddisk koppla in USB-diskar Och faktiskt då har de här VOD-filerna också liggande på USB-disken och peka ut dem med BCD-edit som det heter där för att göra bootmanagern, peka ut att jag vill också ha möjlighet att kunna boota faktiskt emot en extern disk, en extern VOD som ligger på en USB-disk. Det här är någonting vi också ska prova.
Coolt.
Det har jag inte heller fått prova, men det borde fungera om faktiskt, så att, eller åtminstone så kan det alltså kopiera filerna fram och tillbaka och sånt där. Så det ger ju en hel del flexibilitet.
Magnus, vad är din första erfarenhet av Windows 7 och RCN? Och...
Att den var stabil. Att den funkar. Allting känns det som. Nästan allting. Det är ju några drivrutiner. Jag är ju så här kamikaze-pilot så jag slänger mig på 64-bitars direkt. Och det ger några problem. Det ska man liksom inte sticka under stol med. Men inte så många. Det som gjorde mest ont var att jag en tid här inte har kunnat få igång mitt 3G. Men annars inga problem.
Det fick jag faktiskt funka. Jag
ska pröva nu. Jag har installerat dem, men jag har inte hunnit pröva på den nya installationen. Så det kan få gå.
Också,
I will test.
Det här, apropå det här med 64 och 32 bitar. Vad ska man välja nu om man har möjlighet att välja, vilket inte jag har då, så jag måste köra 32 bitar. Men vad tycker ni? Det finns någon anledning att köra det ena framför det andra? Det känns lite häftigare att köra 64 bitar, men...
Ja, alltså du har ju rejäl nytta. Kan adressera mer minne och sådär. Men
har du mer minne? Liksom?
Ja, alltså om man har mer minne att adressera.
om du har mer än 3 GB RAM så är 64 bitars bra, för du har tillgång till den fjärde. Eller den ytterligare mer än 3 gig då egentligen i primärminne. Men du ska också vara medveten om att du behöver applikationer som drar nytta av 64-bitars plattformen för att verkligen kunna få någonting utav det.
Mm.
Och idag så finns de flesta applikationerna lika bra på 32-bitars. Så att jag har idag inga applikationer som kräver att vara 64-bitars annat än på serversidan faktiskt.
Nej, men det känns ju, tycker jag, lite beige när man kollar i sin liksom installationskatalog. När man har installerat sin 64-bitars och så har man en program files och så ligger där en program files x86 och så innehåller den alla programmen liksom. Mm. Så det syns ju tydligt att det är ju liksom inte riktigt framme i det avseendet. Det är inte 64-bitars på de många installationer. Och då, som sagt, spelar den ju ingen roll.
Men är det så att de flesta 32-bitars program, det funkar hur bra som helst på 64-bitars?
Inga problem.
Ja, jag har inte haft några problem heller än så länge. Nej.
Hur är det att utveckla på 64-bitars? Vi har hört att vissa föredrar det. Är det någon skillnad till exempel när man debuggar eller kör programmen på ett annat sätt? Kan det...
Det finns vissa skillnader. Bland annat så kan du inte köra edit and continue faktiskt när du utvecklar på 64-bitars plattformen, har märkt. Som man kan göra i 32-bitars. Det finns några andra också med debuggningssidan som säger att this is 64-bit, du måste stänga ner och sånt där. Men annars har jag inte stött på några större utmaningar där. Det som man också kommer medveten om, som jag kan tycka är lite sårbart med 64-bitars också då, det är om man vill köra många virtuella maskiner, så kan ibland, och det här är lite svårt då, vara nästan bättre att köra 32-bitars. Därför att 64-bitars tar ganska mycket footprint. Alltså mycket i RAM allokeras när du installerar, när du startar igång operativsystemet och applikationer som också har kört 64-bitars lägen. Vilket gör att det är inte ovanligt att se att du har 1,5 och nästan upp till 2 gig RAM allokerat när du har ett par applikationer igång. Medan du sällan kommer över kanske 1 eller 1,5 när du kör 32-bitars. Och vill man då köra flera stycken virtuella maskiner med 1 gig RAM, då närmar man kanske taket ännu. Om det inte är så att du har 8 gig RAM då, exempelvis, när det här blir naturligtvis mycket bättre. Så har du 4 gig RAM, då ser jag faktiskt kanske inte en sån här jättestor nytta med att köra 64-bitars. Har du 8 gig RAM, då tror jag du kan vara riktigt, riktigt.
Men har det inget med processorn också att göra? Liksom, blir inte, utnyttjar man den bättre? Använder man kårens bättre när man kör 64-bitars? Eller... Kan ni sånt?
Nej, jag kan
det är min granne som frågar nu igen.
Ja, min granne.
Frågvis granne. Alltså det, lite grann tänker jag att, jag menar, det hänger ju ihop hur den använder minnet och hur den processar. Det hänger ihop, så naturligtvis så blir det ju skillnader. Men det är ju inte primärt processorn, hur processorn jobbar som skiljer, utan det är minneshanteringen. Hemma så installerade jag faktiskt om min dator till 32-bitars. Därför att jag hade problem med, jag har ett program eller ett ljudredigeringsprogram, och det finns i 64-bitars version, så det kunde jag uppgradera till. Men sen finns det en massa plugins till det. Och de äldre pluginsen gav en massa problem. Så att det finns fortfarande fall där även faktiskt program och inte bara drivrutiner kan ge problem. Jag har ingen aning om varför, men jag fastnade i oändliga trådar på olika forum och till slut så gav jag upp och installerade om faktiskt.
Jag kör 64 bitars hemma, men det har gjort att mitt tv-kort inte fungerar. Det var för gammalt, en gammal top edge.
Men det var ju nästan, alltså, om jag minns rätt så var det ju nästan så att de vädjade på keynoten på PDC någon tillfälle där om att liksom börja nu och utveckla för 64 bitar, liksom för 17 gubbar liksom. Det var...
Tittar man på serversidan så kommer exempelvis Windows Server 2008 R2 kommer bara i 64 bitar. Och det här var ju också varför skälet till att jag valde 64 bitars installationer av den då när jag försökte installera. Och Exchange kommer ju bara komma i 64 bitar. Och om jag förstod det rätt så nästa version av SharePoint har för mig också. Om jag kommer rätt. Så att vi är ju på väg, på serversidan är vi absolut på väg till en ren 64 bitars plattform. Klientsidan är inte riktigt lika snabb där om man tittar så. Och det kommer nog ta ett par år till naturligtvis. Men fler och fler applikationer kommer.
Robert, vad var din var du känslan efter installationen av Windows 7 RC?
Ja, den återstår ju att se då. Eftersom jag faktiskt inte har hunnit installera den. Okej, du vågade säga.
Du får redigera här, Dag. Du får klipp
här. Första gången historien som vi klipper.
Nej, jag har
kul, det hade varit haft, om du hade börjat att snacka och säga att bara, ja, men jag har kört på 64 bitar länge nu.
Ja. Nej, jag kör på en, inte på betan, jag kör på en senare bild, men inte heller på RC. Och det beror på att jag har haft föreläsningar igår och i torsdags och i onsdags. Och jag har helt enkelt inte hunnit. Och sen var det soligt väder i helgen.
Och för mig har det, alltså det som är sagt har ju varit jättebra. Jag har ju också kört en bild som har ibland varit lite instabil, så jag är väldigt glad att jag är uppe på den och så. Men en annan grej som jag varit väldigt glad över, det var min home-server. För första gången har jag haft nytta av den, för att jag installerade grejer och jag fick inte med allt. Så, och jag hade ju automatiskt backup på min maskin via min home-server. Så det var bara att gå in där och hämta filerna och så köra vidare. Så att jag är oerhört glad. En kollega på jobbet här, han körde det här Easy Transfer. Och tydligen gick det väldigt, väldigt bra att gå från olika versioner. Easy Transfer, rätta mig om jag har fel, det är möjligt att kopiera saker som inställningar och sånt. Och sen för över det till en ny installation då. Och allting verkade funka jättesmidigt. Så.
Jag har en grej förresten som kanske någon av er har någon ledtråd om. Jag såg att det låg en, är det nytt? Eller var det bara jag som inte har tänkt rätt? Det låg en roaming-katalog i bland mina folder, så här, mina bilder och mina Aktivt, dokument. Så här, låg där en roaming-katalog nu? Det kändes nytt för mig.
Nej, men den har legat där.
Du har den? Ja. Okej. Okay, ja. Nej, men då är det inte.
Under AppData så finns det local.
Nej, inte den. Inte den. Utan den låg verkligen i min, alltså under min profil. Så jag kunde...
Ja, det har jag sett.
Nej, det får spana på.
Vad vi också kan ta upp nu, och det här borde jag naturligtvis ha tagit med papper på när jag ändå sitter här, men för er som kör betan idag så kommer ni inom kort då få notifieringar via Windows egentligen att betan är på väg att göra expire. Jag tror att det är någon början av juli, va, som den går ut helt och hållet, och också länkar till att uppgradera eller egentligen installera om den med Windows 7 RC. Och det är väl också så att när betan går ut så kommer du att låsas ner egentligen. Att du kommer inte kunna använda den längre. Det är väldigt många som kör. Vi har ju faktiskt flera miljoner som har laddat hem Windows 7-betan.
Och hur är det nu igen? Vi rekommenderar definitivt en clean install.
Ja, och på en burk som inte är produktionsburken naturligtvis. För det är ett beta-operativsystem fortfarande. Det är en release candidate som ska vara feature complete som man säger egentligen. Men det är fortfarande en del debugkod kvar och sånt där som vi ska optimera. Och RC:n, om jag kommer ihåg rätt, gäller till mitten av 2010. Så att det är en ganska lång tid som den här kommer gälla, det minst ett år då, om man nu vill verkligen testa det här innan man sätter i drift. Så att det är klart värt att uppgradera, eller att installera om egentligen till RC. Använd de tekniker som finns, som Easy Transfer, som säger Home Server, Live Mesh, använder jag själv för de filer som är mest centrala för mig. Att se till att få dem med mig egentligen.
Ja, jag alltså, egentligen har jag mindre och mindre grejer lokalt nu. Mm. Utan det var, allting var i Live Mesh, men det var en fil jag inte hade, en Outlook postfil, Outlook datafil som jag hade,
PST, heter
ja, PST som jag hade inte omdirigerat till min Live Mesh katalog och så att,
det är väl egentligen alla demoprojekt eller som man inte flyttar med sig på det sättet.
En två klassiker att glömma, det är OneNote och Live Writer. Ja. De alla ofärdiga sådär, bloggposter ja. Som man glömmer att flytta med.
Ja, det är sant.
Och OneNote, anteckningarna brukar man också glömma.
Men de borde ju kunna...
Men om man kör den här, vad heter den, migrerings...
Easy Transfer,
så borde de följa med, va?
Jag har ingen aning, jag har aldrig kört den faktiskt.
Du borde också kunna konfigurera Live Mesh för att kunna plocka katalogen.
Ja, ja, absolut.
Ja, jag har OneNote på Live Mesh.
Du har, ja. Mm. Jag tänkte man kanske skulle ta installerat en egen liten Team Foundation server på min server hem, så att man kunde ha också projekten som man bygger alla demo-applikationer med sig mellan installationen.
Jo, vi funderar
shit,
det
nästan det. Den nördigaste jag har hört på hur länge som helst.
Men
jag är glad att det kom från dig, Johan.
när jag skrev på Facebook, tror jag det var, att jag sitter just nu och försöker konfigurera upp 64 bitar bla bla bla, och direct access och där, då fick jag någon, första kommentar var nördgasm, var någon som skrev.
Ja, men Windows 7 kommer ni höra oerhört mycket av. Vi har inte ens pratat någonting om applikationsutveckling och vad vi har för möjligheter och sånt. Så att ni kommer att höra mycket från det.
Absolut.
Vi ser verkligen fram emot mot Windows 7. Och...
Vi kommer att prata om det på sommarkollo.
Ja, exempelvis.
23, ja, det är veckan efter midsommar kommer vi att köra Stockholm, Malmö, Göteborg. Jag tror vi börjar Malmö, Göteborg, Stockholm, tisdag, onsdag, torsdag. Och kör, förmiddagen kommer vara introduktion till Windows 7 för användare och administratörer. Eftermiddagen är Windows 7 för utvecklare. Applikationskompatibilitet, hur man drar nytta av nya funktioner i Windows 7.
Kan man redan anmäla sig i sommarkollet?
Jag tror inte man har öppnat upp det, men nu är vi, jag tror att vi är kanske till och med lite för tidigt att annonsera att vi kommer att göra det, för vi har precis spikat datumen.
Ja, men säg ingenting till någon annan. Nej, som precis. Lyssnar på det här. Ja,
ingen som lyssnar.
Skicka inte den här länken till någon annan.
Apropå det, när vi ändå är på events och sånt, så vill jag göra reklam för, det kanske är lite i senaste laget, för Svenog i Stockholm som har ett event imorgon kväll, eller rätt sagt ikväll om ni hör det här direkt när det släpps, alltså 6 maj. Och det är en kväll om Visual Studio 2010 Oslo och Multicore Parallel. Jättespännande, så gå in på Svenogs sida, anmäl er direkt och spring dit för att ni troligtvis försenade redan.
Det är Alan Smith och Tiberio Kovacci som kommer att prata om de här ämnena. Och det är några av de presentationer som de faktiskt själva levererade på Tech Days.
Mm. Och fick bra kritik.
Mycket bra kritik faktiskt.
Så här, nu kan det gå gratis.
Precis.
Ja.
Och visst har Dotway ett evenemang om Prism 2 snart också, va?
Mm. Nästa vecka tror jag.
Ja, det är seminarium, menar du, eller?
Jag har fått en flyer. Ska jag springa och hämta den?
Vi kan, vi kan prata om från business-debatten sen en tid.
Ja, just det. Ja, kan du prata om det också? Ja?
Det kan jag absolut göra. Vi kommer att vara med på en konferens om iterationsdesign och webbentreprenörskap egentligen i Malmö den 11-12 juni, som heter From Business to Button, som sätts upp av InUse och Ergonomi Design och en del andra företag. Jättespännande att få träffa en målgrupp som vi kanske inte riktigt vana vid att träffa. Vi kommer vara där och prata om Silverlight, Surface. Vi kommer prata om VPF.
Expression,
Sketchflow. Mm. Vi kommer prata om arbetsflödet mellan utvecklare och designers. Och kommer också göra en lite mera workshopstuk. Vi kan faktiskt titta på XAML för både utvecklaren och interaktionsdesignen, och varför XAML är ett relevant språk. Så, och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till Business Buttons. Det finns jättemånga bra presentationer, väldigt mycket internationella och högprofilerade talare där, som jag absolut rekommenderar att man kikar på. Så har man...
Vägarna förbi Malmö.
Ja, precis. 11-12 juni.
Så bjuder Magnus på pizza. Ja, bara för fråga, det här med Sketchflow, när kommer det en publik version av den, vet ni det?
Inte hört någonting.
Nej, jag kan svara på det.
Så synd alltså.
Jag tror inte det borde ta så lång tid.
Får jag lägga till en sak om Business to Buttons? Han som har skapat presentation-scen-sajten som heter Guy Reynolds, uh-huh. som tydligen är professor på Kansai Gaidai University i Japan. Det visste jag inte, men han undervisar i management där. Han kommer hålla keynoten på Business Debattens. Och jag har bara haft lite koll på hans blogg. Han har en blogg där på presentation scen. Han pratar ju väldigt mycket om presentationsteknik och otroligt intressanta recensioner av andra duktiga presentatörer och sånt. Så att han skulle verkligen bli intressant att se hålla en presentation.
På japanska.
På japanska, Nej, men och så är det naturligtvis massvis med intressanta, duktiga interaktionsdesigner. Och,
det är något som man skulle vilja åka dit. Alltså. Jag får fråga min chef om jag får följa med.
Mm.
Du ska vara hemma, Dag.
Men, Dotway, nu har jag hämtat flyen här. Där står det seminarium i Stockholm 14 maj. Mm. Och det kommer alltså handla om Prism 2, eller Composite Application Guidance-blocket som det heter egentligen. Så nu har jag fått stöd för Silverlight också.
Det är George Bush, va?
Ja, George klippar på det. Han tar hand om den biten.
He's back, så att säga.
Ah, ja, back in B.
Så att seminarie@dotway.se kan man anmälas till, och jag förmodar att www.dotway.se finns det säkert mer information om det.
Ni har ingen intern kommunikation på ert företag?
Jo, men absolut. Alltså, jag kände inte, jag blev förvånad, för jag trodde att det hade varit därför att jag såg det här, eller det var med på en alt.net Öresund kväll nu för häromveckan, och det var därför jag trodde att det var redan gjort. Men då är det kommande fortfarande alltså. Ni får det lite senare här i utmärkorna.
En aktivitet, det är faktiskt den 26 maj nere i Göteborg, så kommer vi tillsammans med IBS ett öppnings- som kallas för .NET-forum, som är korta 30 minuters presentationer av olika ämnen tillsammans med, jag tror att Mattias Olav som Karista kommer vara med också. Vi kommer prata om Azure bland annat, vi kommer prata om Silverlight, .NET Services. Det ska också gå att anmäla sig till det. Jag tror att .NET-forum.se är på väg upp om man vill titta på det.
Johan, är du medveten om att du säger Azure ungefär varannan gång och Azure ungefär varannan gång?
Jag kan inte bestämma mig.
Nej, inte heller. Jag har frågat. Jag frågade och fick faktiskt svar att det spelar ingen roll.
Det gör inte då. Nej, precis. Bara man säger Azure. Bara man säger Windows varannan gång.
När Daniel Akenin, som är teknikchef på svenska Microsoft, skulle presentera Windows Azure för personalen här på Microsoft, så blev det alldeles knäpptyst precis när han skulle nämna det, och alla satt bara och väntade på, han drog ut på konstpausen, och jag tror han sa Azure, va?
Azure.
Ja. Det var tre olika uttal på keynoten på PDC:n också.
Jag vill bara säga Azure.
Azure.
Måste jag bara en kul grej. När jag började med SQL, så var det ju amerikanerna, de sa ju att det är SQL.
Yeah.
Yeah. Men sen det svenska företaget MySQL.
Mm.
De har sagt här uttalningsmässigt att det heter MySQL. Nej, MySQL. Mm. För att de vill verkligen inte att det ska vara MySQL. Så det där har amerikanerna.
Min uppföljare liksom.
Ja, men det är bra. Azures bestämmer vi från och med nu. Det ska vara svensk som är azurblå helt enkelt.
Ja, jag vägrar. Jag tänker säga varannan gång.
Ja.
Okay, men då gäller det att hålla ordning på varandra. Ja. Trevligt för att ni kom hit. Vi måste faktiskt sluta, för vi ska iväg på andra roligheter.
Extra tack till Magnus.
Ja, men det var jättekul att få vara med.
Ja. Om ni vill nå oss, vi kan väl ta Twitter-adresserna idag. Det är ju det som är inne just nu. Min är Buzzfrog. Anmäl er och följ mig gärna.
Johan Lindfors.
R. Folkes.
Och jag har min gamla Noopman.
Och tills vi hörs igen, koda
I molnet.
I det blå.